Det är torsdagen den 25 juni. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna ska ni vara till oss. Varmt välkomna till Visby, där vi ju har placerat oss så här under Almedalsveckan och spelar varje dag in en ny podd om det som händer här. Nu har vi hunnit fram till den näst sista dagen på veckan. Tiden går snabbt och är roligt. Men vi har fortfarande tre partiledartal att se fram emot. Idag klockan 12 var det ju Daniel Heldén från Miljöpartiet som talade. Ikväll är det oppositionsledare Magdalena Andersson från Socialdemokraterna som äntrar sedan. Sen blir det Ulf Kristersson imorgon vid lunch innan Nooshi Dadgostar stänger veckan för den här gången på fredag kväll. Och jag har som vanligt letat upp några kloka gäster där ute i vimlet som ska hjälpa mig och ni som lyssnar att hålla reda på det viktigaste som sker här i Visby. Det är ju inte bara tal utan massor med annat också. Seminarier, mingel och andra typer av formella och informella träffar och möten. Hur märks valrörelsen annars i Almedalen just nu? Hur går snacket bland de som tror sig veta något om läget inför valet? Och vad pratas det annars om i Visbys gränder bland rosor, murgröna och ruiner? De ska hjälpa mig med att svara dessa frågor idag. Det är Arvid Hallén, programansvarig vid den konservativa tankespinnan Oikos. Varmt välkommen hit, Arvid.
Tack så mycket.
Hos Andreas Johansson Heinö, statsvetare och förlagschef på Timbro förlag. Varmt välkommen du också.
Tack så mycket.
Du, får man säga grattis på statsvetardagen eller är det en kampdag?
Det skämtet drogs nog första gången före pandemin till och med. Okay. Och vilket ju säger lite om tyngden i denna statsvetardag. Dag. Jo, den är ju under full gång.
Ja, det är jag är glad att vi har fått loss dig.
Jag klämmer mig in här mellan två seminarier.
Ja. För idag är statsvetare dyrt byte. Hörrni, vi ska börja direkt. Alla gäster jag haft tidigare i veckan har sagt att partiledartalen, det är det viktigaste som sker i Almedalen. Det är kring dem det händer, utifrån som vad som sägs där, som resten av snacket sen följer. Kommer någon av er säga emot? Spännande. Arvid, är talen det viktigaste som sker här?
Man ska ju säga ja, men svaret är egentligen nej.
Okej, varför är det inte det viktigaste?
Man måste förstå vad Almedalsveckan egentligen är. Det här är ju den stora årliga mässan för politik och medier i Sverige. Mm. Om man ska ha en stor mässa, då måste man ha liksom keynote speakers. Man måste ha massa officiella seminarier. Men poängen här är att istället för att man har den här stora mässan i ett tråkigt kongresscentrum, så har man den i en medeltida stadskärna som är oerhört trång. Och det gör att man hela tiden springer på folk i slumpmässiga möten. Och det är de mötena som egentligen är det allra viktigaste med Almedalsveckan.
Modigt att gå emot hittillsvarande konsensus. Andreas, ska du ge dig in på utmanarvägen eller tillhör du
kollektivet? Ja, men det beror på vem man är, men tar man det utifrån partierna själva så de jobbar ju mycket med de här talen. Mm. Talskrivare och strategerna, de börjar ju förbereda de här talen ganska långt innan. Det är ju en av liksom kalenderårets höjdpunkter. Vi måste ha någonting, det måste bli ett bra tal, det måste vara viktigt. Det är viktigt. Sen har det väl funnits år där det har kanske var ett tag sedan nu, men där partierna lyckades göra utspel som satte agendan för en tid framåt. Det har ju hänt några gånger. Mm. Det finns ju utspel man minns härifrån som övertrumfar talen. Mm. Men det kan jag inte påminna mig från de senaste åren att någonting har kommit upp i den tyngden.
Men det
den
var lite statsvetarnas svar. Var det var ju det. Inte?
Vad sa du?
De är viktiga talen, eller?
Ja, men det är de såklart. Det är hållpunkter. Sen, för jag förstår vad Arvid menar med de här spontana mötena och sådär. Men det är ju på ett annat sätt kanske. Det är liksom med det här långsiktiga nätverkandet. Jag vet inte om det är så stor skillnad på. Och det är roligare att vara här än i Stockholm. Men det är ganska mycket samma människor.
Bättre väder för tillfället också. Elisabeth Thander Ingqvist, Centerpartiet, gjorde ju debut på Almedalsscenen igår. Det var första gången. Hon valdes ju höstas. Andreas, vad gjorde hon för intryck på dig?
Jag hade faktiskt, när jag stod och lyssnade tänkte jag att det här var väl bättre än förra året, och så insåg jag att hon var inte med förra året. Så jag har gått så fort i det partiet. Det är så kort
tid. De byter ofta nu för tiden.
Ja, det är svårt att hänga med alltså. Det är inte som på Fälldins tid. Det var väl ett typiskt debutanttal med sina skavanker som hon hanterade med gott mod. Det kanske inte var jättesammanhängande. Det var inte retoriskt övertygande. Men det var ett glatt och optimistiskt tal.
Osammanhängande, icke övertygande med skavant ganker, men glatt. Din bedömning, Elisabeth Tanner-Lindqvist, första tal?
Jag tycker det var ett starkt tal.
Tycker du? Ja.
Alltså, det är ju tydligt att hon bottnar i näringsfrågor, i företagsfrågor. Mm. Problemet är väl att hon kanske inte bottnar i särskilt många andra frågor. Det är ett problem. Ett annat var att liksom, det här är ju ett tal, det hon pratade om hur man bygger upp företag och Sverige var en gång ett starkt och frejdigt nybyggt land, och sen kom någon ospecificerad ond kraft med massa regleringar och skatter och en stor stat. Men vi ska inte prata om att det är Socialdemokraterna, för de ska man ju samarbeta här nu. Det är väldigt svårt att passa ihop det hon säger i talet med att partiet ska samarbeta vänsterut.
Ja, för det är ju den stora grejen. Vi ska säga det, Elisabeth Tanner-Lindqvist kommer ju då från, eller har ju haft mycket att göra med den så kallade sfären som då Andreas och jag jobbar i, varit suttit i Timbros styrelse.
Jajamän.
Nu vill de då sparka ut en moderat regering och sätta in en socialdemokratisk regering istället. Ja, men hur rimmar det med hennes allmänna politiska profil? Har de problem med det? Tycker du också det, Andreas?
Först vill jag säga att jag fick dåligt samvete nu att jag var så hård i recensionen av hennes tal. Jag tycker att de flesta tal här är osammanhängande retoriskt Sverige. Ja. Så att det på så sätt är liksom inte unikt för hennes del. Vi har ju inte så jättemånga talare av högsta kvalitet i Sverige.
Alla är dåliga, säger
jag. Men, ja, inte jag. Men, nej, ja, självklart så är det svårt att få ihop. Mm. Jag gillar ju mycket av det hon säger i talet. Jag tycker att det här med inte jobbskatteavdrag utan ett höjt grundavdrag på inkomstskatt upp till 15 000 kronor. Mm. Det är ju liksom underbar politik i mina öron. Och det finns, precis som Arvid säger, hon bottnar verkligen i företagsfrågor och det finns mycket för mig att gilla där. Och det är ju oerhört svårt att förstå hur det rimmar med hennes val av samarbetspartier. Samtidigt som det finns en logik på andra hållet då, varför hon gör det valet, varför Centerpartiet gör det valet. Så att det finns liksom inget sätt att navigera här som inte skulle ge ett svar. Ja, det här, som inte skulle ge mitt svar att det här inte hänger ihop riktigt.
Jag måste säga, jag tyckte att det var så kul med den här skattereformen som hon föresåg, som du nämnde, för det är ju en av de saker som Oikos och Timbro föresågit i Tidö 2.0. Mm. Och då kommer det in, då ska det in i den rödgröna röran liksom. Det är kul.
Det kan bli Tidö 3.0 där alla får vara med. Arvid, talade hon om oppositionen och de fyra oppositionspartierna som någon sorts vi, eller höll hon sig bara vid Centerpartiet?
Det var väldigt mycket om Centerpartiet och Centerpartiet, hennes egen personliga berättelse, hennes förfäder och Jämtland och entreprenörskap. De andra partierna, de lyste väldigt mycket med sin frånvaro. Det var nästan så att man kände lite grann att nu är det dags för att ha en regering som enbart består av Centerpartiet.
Det har varit Centerpartiets mål i och för sig ganska länge.
Ja.
Jag håller helt med. Och jag vet inte, för de som sitter och följer talen på tv till exempel, det är en annan känsla när man är på plats. Och när man lyssnar på ett Centerpartietal här i Almedalen så sticker det ut. För att igår tror jag det var 800 centerpartister som hade bussats in med nattfärjan och sådär. Mm. Va? Vilket ju innebär att vad hon än säger så kommer ju liksom en välregisserad jätteapplåd. Mm. Vilket förstärker grundstoryn av att det här är ett tal till de egna som alla partiledare mer eller mindre prioriterar. Det här är ju mobiliserande tal, det är liksom för att skapa positiv vibe kring sitt parti och sina medlemmar och aktivister. Det är inte så mycket det här, det är inte här man övertygar de osäkra väljarna i mitten. Men den känslan blir ännu starkare när man har den enorma hejaklacksresponsen som alltid centerledarna har här.
Håller du med om det, Arvid? Det här är mobiliserande tal främst riktade mot den egna gruppen. Man försöker inte övertyga så många andra.
Nej, men det ligger väl någonting i det. Och alltså, med Centerpartiet, de hade ju en jätterik parad där folk liksom, det var som en invasionsstyrka som landsteg i hamnen, och så gick de med standard och flaggor och folkdräkter, och det var ett oändligt tåg. Jag började fundera om de liksom gick runt kvarteren bara att det skulle se längre ut. Det var enormt, det var imponerande. Det kostade säkert 2 miljoner att skeppa hit dem. Men
förra året fanns det ju planer, om jag minns rätt, på en hattparad. Om ni förstår skämtet.
Tur att de inte,
men som tydligen avblåste sen någon insåg att det där kanske är lite
mycket, mycket klokt. Jag tänker, vi är ändå i på Gotland, det är Centerpartiland. Det var inte en vanlig tisdag i Visby du såg den här paraden av centerpartister.
Nej, så var det inte.
Nej, okej. Bara en sak som vi vill fånga upp där, för att vi har pratat om det tidigare, att de flesta tal som partiledare håller idag är ju till de egna grupperna. Man håller det på kongresser och på kommundagar och så vidare. skulle det inte vara kul med partiledare som verkligen tog chansen och gick ut och försökte prata till helt andra människor och inte och glömde bort det där vanliga och kanske inte hade den här idolkören som står av ungdomsförbundare längst fram. Jag vet inte.
Ja. Jag minns när Reinfeldt pratade om rymden.
Nej.
Det var ju...
Fast vi har faktiskt haft upp, jag minns inte själv.
Det var ju någon gång i alliansen ett andra mandatperioden där. Ja, där den där perioden, liksom ja. Plus 30% och där man verkligen bokstavligen lyfter från jorden. Ja. Då var det tal om rymden och det var inte till kärnväljarna.
Nej,
det var okay. Till Mars kanske, jag vet inte. Men jo, det är kul tycker jag när man försöker sticka ut. Ja. Talen vi minns historiskt, jag menar Göran Hägglunds verklighetens folktal, det var ju inte till de traditionella KD-väljarna. Det var ju liksom
det var
mycket bredare
målgrupp. Ja.
Och då behöver man den här konflikten. Jag tycker nog just att Annie Lööf ibland kunde också ha den här vidare. Hon kunde inta rollen som liksom en mycket bredare...
Arvid, kommer du på historiskt några så här minnesvärda Almedalstal som du fortfarande kan tänka på?
Ja, du. Alltså jag måste säga att de flyter ihop ganska mycket. Ja. Just för att de är i första hand mobiliserande för de egna väljarna. Det är sån oerhörd konkurrens om medieutrymmet den här veckan. Särskilt sen när man gick från att ha ett partiledartal om dagen till två. Så att på ett sätt så ska man nog inte överskatta det politiska valkampanjmässiga värdet av den här veckan egentligen. Det handlar kanske, ska jag säga, i första hand om andra saker.
Det var ju Miljöpartiet och Daniel Heldéns tur vid lunchtid idag. Och just för att det är så många tal på en gång så jag hann faktiskt inte lyssna på det. Arvid, jag vet att du hörde det i alla fall på radio. Vet någonting du vill plocka upp därifrån?
Ja, alltså det var ju ett tal som skar sig något totalt med Centerpartitalet.
Ja, okej.
Alltså det
på
var,
sätt då?
För det första så insåg man att även om Vänsterpartiet vid en rödgrön valseger inte hamnar i regeringen så kommer det bli en mycket, mycket kraftig vänstersväng i den ekonomiska politiken om Miljöpartiet får något att säga till dem. Det var miljardärskatt, det var att man skulle höja bidragen, man skulle liksom racka ner på folk som jobbade.
De sa
inte det bokstavligen. det ska jag säga. Men det var väldigt... Och det var också... som om att de senaste 10 årens diskussion i migrationsfrågan inte hade existerat. Det var liksom, vi var tillbaka till den här vad ska vi säga, idébilden om den här frasen alla människors lika värde, vilket ungefär ska betyda alla människors rätt att bo i Sverige. Liksom, den glidningen, jag trodde att det lite var förbi i svensk politik, men så kändes det verkligen inte, för nu hade Daniel Heldén varit ute och talat med väljarna, med liksom sina partimedlemmar som är mycket godare och snällare än de elaka Tidöpolitikerna och sådär. Jag tyckte det fanns en annan väldigt spännande detalj just för mig som konservativ, och jag är väldigt intresserad av det som kallas för grön konservatism. Och Heldén, han gick till liksom generalangrepp mot högerns miljöpolitik och talade så att de konservativa, de vill bevara saker, men de vill visst inte bevara miljön. Och så förklarade han hur hemskt det här var. Och här var det som en väldigt fundamental filosofisk ideologisk krock mellan den gröna, vänstergröna synen på miljön och den gröna konservativa. Så att den konservativa grundar sig i någon slags förvaltarskapstanke, en slags grunden en kristen förvaltarskapstanke där vi ska bruka naturen, vi ska förvalta den, vi ska tillgängliggöra den för människor, vi ska inte föröda den utan vi ska bevara den för framtida generationer. Men den här miljöpartistiska, det blir mer som att allt utanför, nu överdriver jag lite grann, men allt utanför Stockholms tullar ska vara som ett naturreservat som människor ska hållas borta från. Att det är liksom, människan är problemet. Och det var väldigt spännande att höra en sån.
Flera intressanta saker. Jag tänkte börja med det du sa först, för jag är inte konservativ utan kulturradikal, och då har jag läst Lindberg, Allting går igen. Och då tänker jag på det här, det är ändå en del som har pratat eller sniffat lite efter att vi ändå går igenom ett vibeshift, om man ska använda ett fånigt ord, från det konsensus som mer eller mindre etablerades efter flyktingkrisen på 2010-talet med stram migration och hårdare tag och så här. Men nu har det börjat naggas lite i kanten och lösas upp eller så här. Vad säger du, Andreas? Ligger det någonting i det att vi är på väg in i en ny epok där?
Det är nog väl lite tidigt att säga att det är en ny epok, men definitivt att det paradigm vi har varit i 10 år börjar luckras upp. Det, mm. det kan man väl, det första fasen i ett sånt skifte är.
Hur märker man det då? Eller är det såna här att Miljöpartiet går tillbaka till tidigare mer radikala positioner? Eller?
Jag tror inte att Miljöpartiet är det bästa exemplet, för det är väl ett det parti som oavsett väder kommer tycka ungefär så där mm. om migrationen. Det ska de göra. Mm. Det är liksom partiets själ. Det finns ju likheter mellan Miljöpartiet och Sverigedemokraterna i att man har byggt upp en trovärdighet under lång tid för att man tror fast sina ideal var som än händer i omvärlden. Va? Och så tvingades man kompromissa under flyktingkrisen.
Men
jag tycker man märker det i att det inte flyger längre på samma sätt med hårda tagretoriken i migration och att partierna är känsliga för medierapporteringen och tvingas backa. Det är liksom första skiftet på 10 år i en ny riktning. Mm. Och en diversifiering av den debatten. Det finns utrymme för fler nyanser.
10 år genom politiken är väldigt lång tid, ska jag säga. Så det har ju varit, stilla. Vi har varit i stormens öga, så att säga, väldigt, väldigt länge. Vad säger du, Albin, om det eventuella vibeskiftet i just de frågorna?
Det finns väl en sån tendens. Men det är fortfarande bara krusningar på ytan, skulle jag vilja påstå. Det man kan säga är att det lönar sig inte längre att vara den som säger det ska bli tuffare än det redan är. Utan tidigpartiernas kommunikation är att nu har vi gjort de tuffa reformerna. Nu kan vi fokusera på annat. Nästa mandatperiod, då ska vi inte hålla på migration och kriminalitet. Men det man kan, och Socialdemokraterna, de säger ju ungefär något sånt. Det är viktigt, bra reformer, vi kanske inte ska rulla tillbaka dem och sådär. Men det som gör mig orolig, det är att om det blir en vänsterregering så kommer det bli mer än krusningar på ytan. Då kommer, jag tror att i det här avseendet så är Socialdemokraterna lika pålitliga att lita sig mot som ett duschdraperi. Så fort de behöver börja kompromissa om makten så kommer de börja luckra upp. De kommer börja ge saker åt Miljöpartiet och Vänsterpartiet, Centerpartiet på arbetskraftsinvandringssidan. Och jag hoppas så mycket att jag har fel om detta förstås. Men det här är det som håller mig vaken på nätterna.
Men tror du inte att opinionen kommer att utgöra en balanserad faktor där också? Precis som opinionen reagerar kanske mot att man har gått för långt åt hårda tag. Som opinionen reagerade 2015. Att det ändå finns en modererande effekt åt alla håll, så att säga.
Det var väl det man såg lite grann i Danmark. Att Dansk Folkeparti fungerade som vakthunden. Så att så fort det blev någon slags backsliding från...
Ja, de försvann ju nästan ett tag och sen kom de tillbaka.
Ja, precis. Ja. Och man kan ju anta att vi får den hemska tanken att högern förlorar valet och vi får en vänsterregering som börjar luckra upp det här. Om vi då plötsligt ser SD upp på 28% i en opinionsundersökning, då hoppas man ju att de ska fatta den signalen. Å andra sidan, under 10-talet så lät man ju SD bli 20-25% parti innan man ens började agera. Och då agerade man inte ens på opinionssignalerna utan på grund av de rent fysiska problemen under migrationskrisen.
Mm. Andreas, vill du säga något?
Ja, men jag, till skillnad från Arvid, så vill jag ju se vissa förändringar här. Jag vill ju ha en liberalisering om arbetskraftsinvandringen till exempel. Så att, jag är ju inte orolig på det sättet. Men snarare så tror jag nog att Arvid har fel när det gäller Socialdemokraterna som ett duschdraperi här. Jag tror att Socialdemokraterna är livrädda för att tappa den där frågan igen. Och att man snarare ser att det finns ett utrymme nu när Moderaterna inte har lyckats kanske balansera Sverigedemokraterna utan hamnar för nära och det kostar det för Moderaterna, så kan Socialdemokraterna lägga sig lagom nära där. Och den positionen vill man nog inte släppa för allt i världen.
Vi får se hur det går, som det heter på Dagens Nyheters ledarsida, så får vi gå vidare så länge. Vi är inne på Socialdemokraterna. Magdalena Andersson ska ju tala sen ikväll. Ja, jag vet inte om ni kommer vara där, men vad kommer ni lyssna efter i hennes tal, Arvid? Någonting du är speciellt nyfiken på?
Det är väl om hon kommer vara lite framåtlutad, tuff och aggressiv och ha några idéer överhuvudtaget. Men det här valet, som det ser ut nu, det är Socialdemokraternas val att förlora, högerns val att vinna. Så om hon bara spelar defensivt, det är väl det smarta att göra. Och då är frågan, kommer de göra det? Eller kommer det komma någon ny spännande kontroversiell sak som är att ta någon risk?
Andreas, Magdalena Andersson bör spela som italienska lag på bortaplan, rulla i backlinjen och satsa på 0-0. Är det så?
Det är nog det man ska förvänta sig.
Kan slå tillbaka?
Ja, det kan det. Det finns ju en dimension i svensk politik som vi inte pratar så mycket om. Och det är ju den mellan framtidstro och nostalgi, där vi ju verkligen har varit i en tid nu där de stora partierna tävlar om att vara mest nostalgiska. Mm. Att Sverigedemokraterna är, det ligger i partiets natur skulle jag säga. Socialdemokraterna säger också att Sverige ska bli mer som Sverige och det är 1980 som ideal ungefär. Och inte ens Moderaterna har lyckats liksom stå upp för. Ja, de är inte nostalgiska kanske, men de inte heller, pratar inte om framtida optimism. Där finns, tror jag, en lucka.
Mm.
Och Socialdemokraterna skulle kunna försöka vara före Moderaterna på den bollen. Och bli det parti som formulerar en mer positiv berättelse om framåt. Jag är ju oerhört besviken på att inte Moderaterna själva har lyckats göra det. Det har jag skrivit flera texter om.
Intressant tanke, men tror du verkligen inte?
Nej.
Socialdemokraterna är ju ett ganska konservativt parti. Ja, har varit det i många år nu.
Men också pragmatiskt.
Ja, det är möjligt. Att...
men nej, det sannolika är grisfotboll och 0-0.
Ja.
Men om det är någon som skulle överraska så skulle det vara åt det hållet, tror jag i så fall.
Som Malmö gjorde mot Inter 1989, minns du det? Håkan Lindman 1-0 hemma.
Och så 1-1 borta. 1-1 borta, precis.
Jaha, jag vill prata om Ulf Kristerssons tur är det ju imorgon. Minst sagt pressade och dåliga opinionssiffror, både när det gäller egna partiet och hans sida politiken i allmänhet. Arvid, om du skulle ge råd till Kristersson, vad ska han säga imorgon för att börja vända på det här?
Han måste ju spela offensivt. Han måste komma med något nytt. Han måste komma med en optimistisk vision, en berättelse om varför ska man överhuvudtaget rösta på Tidöpartierna den här gången. Vi vet att förra gången då hade de ett jättetydligt besked. Vi ska stoppa kriminaliteten, vi ska stoppa migrationen. Varför ska man rösta på dem nu? Är det bara för att de ska förvalta de här reformerna? Var är de ekonomiska reformerna? Var är liksom visionen av vad Sverige ska vara 2030? Och samtidigt som han behöver göra på ett sätt där han inte lägger sig för nära SD. För att det gillar inte de här marginalväljarna som han behöver.
Men det är bara 2 månader kvar till valet. Borde inte en sån berättelse ha funnits på plats för länge sedan?
Visst borde den.
Ja. Andreas, varför finns den inte där? Eller varför har vi inte sett den än?
Nej, det är ju den stora frågan. Att tydligen är det så oerhört svårt för partier i regeringsställning att förnya sig. Jag menar, att alliansen blev omvald 2010 hade ju ingenting att göra att man lyckades ha ny berättelse 2010. Det var ju en finanskriseffekt och kraschen inom vänsterblocket. Mm. Så man vann ju på tur. Och att Stefan Löfven kunde fortsätta för 2018 hade ju ingenting heller att göra med att Socialdemokraterna...
Nej, det var för att SD växte så mycket och skapade splittring på andra sidan.
Så att, men medan alliansen 06 och Tidö, det som blev Tidö då 2022, vann ju av egen kraft. Man hade en idé.
Då fanns ju extremt tydliga idéer. Det var energin, bensinpriser, det var kriminalitet och migration. Och så liksom.
Men sen genomför man det där, vilket både alliansen och Tidö har gjort mycket skickligt. Man levererar det man har lovat. Man förväntar sig att få ett gott betyg när man då tar examen. Men så funkar inte svenska väljare.
Och inga det där väljare funkar så. Winston Churchill förlorade valet i juni 1945.
Inga väljare förmodligen fungerar så. Och det vet man. Och ändå lyckas man inte parallellt med att man genomför den politik man har sagt också tänka ut, vad ska vi gå till val på nästa gång? Det skiftet är tydligen för svårt.
Alla väljare är ju framåtblickande. Jag tycker om man kollar på Åkessons tal, så försökte han sätta den här bilden till grann. Att nu har vi gjort de tuffa reformerna, nu är det dags att gå vidare. Nu är det dags för vanliga, hedliga svenskar att nu ska de få utdelning. Det ska bli bättre löner och det ska bli bättre välfärd och allt ska bli bättre på alla tänkbara olika och omöjliga och möjliga vis. Och det är väl något sånt man behöver höra från Ulf Kristersson, men kanske ännu mer liksom uppåt och framåt. Där, dit ska vi liksom.
Mm. Det där är intressant, för det pratade vi om i gårdagens podd. Åkesson gick ut på scenen igår och ville verkligen äga Tidöprojektet. Att det här var vi har gjort och det är väldigt bra. Jag är stolt över det, jag vill gå vidare. Andra Tidöpartier har varit lite mer defensiva. Både Ebba Busch och Simona Mohansson har kanske delvis distanserat sig från delar av det. Och också då från SD då förstås. Alltså, där finns ju en helt annan känsla. Ja, vad tänker du om det där? Ja, men det är rätt i vår iakttagelse för att börja med.
Ja, så är det, och det är inget konstigt, för att det är 2 stora, 2 små partier. Och de små partierna måste tänka på sig själva, och i KDs fall så gör man det med framgång, och Ebba Busch är exceptionellt skicklig att liksom skapa sin egen berättelse. Ja. Va? Och Liberalerna måste göra vad de kan för att få egna röster, vem det än kostar. Men Moderaterna och Sverigedemokraterna har ju samma intresse.
Men ska Moderaterna göra samma sak och gå ut och äga Tidöberättelsen? Och...
Ja, men det räcker ju inte. Det måste ju vara nästa Tidö då.
Ja. Men det vet vi mycket. Arvid har ju skrivit en rapport om det, men i övrigt så vet vi inte.
Ja, vi tyckte att vi hade massor av bra idéer som vi kunde leverera in och sådär. Vissa har ju plockats upp, men det är ju så här på periferin. Så här, höj fribeloppet ISK till 500 000 och sådär. Den stora berättelsen om att Sverige ska bli ett rikare och ett friare och mer optimistiskt land, att vi ska framåt och uppåt, den känner jag att den lyfter inte. Och jag vet inte varför de inte
men
gör det.
Den finns ju inte på något håll, för båda parter är ju fullt upptagna med att varna för de andra. Den farliga vänstersvängen eller det fortsatta 30-talet. Så, tycker jag i alla fall.
Ja, man kan väl göra både och. Ja. Vi ska uppåt och framåt och de ska ta oss ner och så bakåt.
Jaha. Ja, det har ju blivit dags att utvärdera tidprojektet också. Du var ju med i en podd tidigare, Arvid, och då sa du att tidprojektet var någonting du kände. Det var verkligen din politik så där. Nu har vi gått framme liksom vid slutet. Är du nöjd?
Ja, jag är mycket nöjd. Jag menar, det är klart att allt inte har blivit exakt som man ville, men det vore ju befängt att förvänta sig att ett fyrpartisamarbete ska konformera exakt med mina egna personliga preferenser i alla avseenden. Jag måste säga att det här är den regering som jag är mest nöjd med i hela mitt liv. Mm. När den här regeringen tillträdde så hånade folk mig när jag sa att det här kommer bli den bästa regeringen i Sverige på nästan 100 år.
Oj, alltså, det var verkligen... Och du är inte 100 år gammal.
Nej, och jag tycker att det här är, med ett undantag, den bästa regeringen vi har haft på 100 år. Det har bara funnits en enda regering som var bättre, och det var samlingsregeringen under kriget, som ju ställdes inför oerhörda prövningar och ändå bestod dem. Men utöver Per Albin Hansson så har Ulf Kristersson varit bäst.
Högsta betyg för tidprojektet därifrån. Vad säger du, Andreas?
Jag är en sån här då, liberal och allmänborgerlig person utan lojalitet.
Du är väl folkpartist som jag, är det inte det?
Jag har aldrig varit med i det parti du kallar Folkpartiet.
Jag har varit med i det partiet.
Ja. Ser hur farligt det är.
Det finns inget formell relation, det har man i hjärtat.
Ja, du försöker alltid kristra på mig, känner jag. Ja. Nej, men jag har röstat på dem ibland. Jag är ju en sån som då tycker att Tidö har gjort en hel del som var nödvändigt och som jag är glad att de har genomfört. Inte minst inom rättspolitiken. Det är jag mycket nöjd med. Men det är inte ett projekt som jag kan känna den här identitetsrelationen till som Arvid pratar om. Utan jag har velat se det här som en tidsbegränsat undantag där de borgerliga partierna måste fokusera på ordningsfrågor. Kriminalpolitiken, lägga om migrationspolitiken. Det var nödvändigt. Mm. Men det måste vara något annat som är huvudberättelsen för att det här ska bli mer långvarigt. Och då måste det vara ekonomin i botten. Den konfliktlinjen måste fram mycket mer. Det handlar om frihetsfrågor. Och det är det jag förväntar mig nästa gång nu. Men det var inte heller det tid det blev valt på. Så det är godkänt betyg från mig. Mm. Men utan liksom några stjärnor runt omkring eller utan säkert mycket bultande hjärta.
Hörrni, ni som umgås med folk och vågar prata med dem till skillnad från mig. Vad säger folk här ute på stan mellan skål och vägg, givet att det är så ojämnt i opinionen? Arvid, är det så att tidersidan hänger med huvudet och verkar lite smått stukade och vänstern är segervissa? Eller vad är stämningen där?
Men det är väl lite den stämningen. Samtidigt så är det ingen till höger som har gett upp.
Det är inte, nej.
Alltså, det kommer kämpas in i kaklet. Alla blev ju deprimerade av den här opinionsundersökningen från SCB där man låg under med 12-13 procentenheter. Sen nu kom nyss en demoskop där man bara låg under med 8.
Ja, det är ju ingenting.
Alltså, det går att vända. Mm. Det går att vända. Loppet är inte kört förrän det är kört. Och alla kommer köra hela vägen in i kaklet. Men oddsen är ju mot högern just nu. Så är det förstås.
Mm. Vad får du för känsla när du pratar med folk? Hur segervissa är vänstern? Hur deppade är högern?
Det skedde ett skifte inom högern för kanske en månad sedan. När det gick från att... Oavsett vad man trodde så sa man att det här kommer vända. Det är mycket tid kvar. Till att nu säger man inte det längre.
Nej.
Och framförallt bland moderater så är det liksom en deppighet och bitterhet och irritation. Bitterhet. Och sådär. Ja, men det finns en liksom, man önskar mer av partiledningen. Man är irriterad över att skandaler får ta över. Liksom, att det skapar rubriker och inte politikens innehåll. Och det svärs en hel del liksom, där. Jag tycker inte att det är segervittring på vänstersidan. Det är mycket försiktighet när jag pratar med sossar. De är bekymrade över hur det ska genomföras. De tror att de kommer vinna någon slags majoritet och kunna bilda regering. Det är oerhört kyligt i relation till Vänsterpartiet och liksom mellan dem som säger till Vänsterpartiet, sluta ställa krav, ni förstör för den här sidan, alltså Anders Lindberg, Daniel Suhonen-linjen, och de som tycker att det är förelämpande till vänster. Och vad man ser framför sig med liksom, nu när medierna har börjat granska Vänsterpartiet på allvar. Mm. Och deras kandidater. Jag gissar att det kommer komma mer sånt före valet. Det kommer bli jobbigare närmare valet vi kommer. Och hur högt upp i Vänsterpartiet kommer de här granskningarna nå?
Och vad innebär det i så fall? Jag tror inte att det kommer rubba opinionen av egen kraft, men det kommer vara huvudvärk för sossarna hela vägen.
Arvid, tror du också att man har lite ont i magen på vänstersidan över detta?
Ja, och det är ju så konstigt det här egentligen. Jag minns, om ni minns Sverigedemokraternas vitbok, så sträcker sig den fram till 2010. För man tänkte att efter det så har de ju granskat så mycket av medierna, så att allt dåligt, det har ju redan varit ute och tröskats. Och då så tänker man på Vänsterpartiet, de har ju suttit i riksdagen i över 100 år, och ändå så kan det plötsligt dyka upp sådana här, vad har medierna gjort? Liksom, varför har man inte, hur kan man, som Ines Hamdan som hittade, var 100 personer, var 25 lyfter de fram som var så himla problematiska att de genast blev utkickade ur partiet allihopa. Mm. Så är det ju inte ens i SD när det var som värst, att man sa, här är 100 personer, ut med 25. Så man, här får ju medierna stor bakläxa, givetvis med undantag av Ines Hamdan som faktiskt jobbar på och granskar som hon ska.
Mm. Hörrni, vi ska börja sy ihop det här. Prata lite allmänt om veckan bara. Är det någonting som ni tycker ni har stött på som har stått ut under årets Almedalsvecka? Något som har överraskat er eller något när ni har tänkt så här, åh fan, sorry. Andreas? Eller har allting bara varit en grå rutin?
Det är ju roligare än på flera år tycker jag.
Det är det. Okay,
det är därför att det händer fler och mer saker. Det känns som att det är lite mer folk.
Det är mycket folk.
Det har inte varit så här mycket folk på flera år. Mm. Och det är fler scener. Det är äntligen, det var liksom en period där för varje år så var det något mediebolag som stängde ner sin scen. Mm. Och det sist var bara Expressen kvar. Nu har det vänt. Nu är det fler igen. Och det är den sortens scen. Det är där folk samlas. Man vill ju se partiledarna utfrågas och vara i debatter och de här, Almedalen kan, du sa branschmässa förut, det är det ju, men det kan ju aldrig bli den här demokrativeckan om det bara är en massa intresseorganisationer som anordnar branschseminarier om de ska få subventioner. Mm. Det är ju förödande. Så medierna måste vara här. Jag tycker att public service borde vara här. Det ingår i uppdraget. De borde ha en stor scen här där de täcker in massa frågor och har liksom, det är ett sätt att verkligen nå ut. Va?
Så de var på 10-talet och körde liksom SVT-debatt varje kväll. Ja. Liksom. Det var ju fantastiskt roligt att stå där och lyssna på, tycker jag.
Det
verkligen se människorna direkt. Sådär.
Det är fel att de inte är här, det tycker jag.
Vad tycker du om det här? Medierna försvann under några år, börjar komma tillbaka. Det är vi glada för i alla fall.
Absolut. Sen, ett tag var det ju överetablerat här också. Att det var massor av amerikanska storbolag som drev upp priserna för alla andra. Region Jönköping som skickar 60 personer som någon slags löneförmån. Jag tror fortfarande att de har något enormt tält nere i hamnen.
Det är ju personalvård.
Det är människor som inte ska vara här. Liksom.
Så det är trevligt för dem.
De gör öden blir dyrare för oss andra. Det är vår mästare här. Men en sak som också, som utöver att det här är en liksom politik och mediemässa, en sak som jag verkligen gillar med Almedalsveckan, det är att helt vanliga människor kan komma hit. Ja. Och man går förbi, sent på kvällen jag gick förbi, så där sitter justitieministern och dricker öl med någon tjänsteman. Liksom. Och det var så jag gjorde när jag var ung student. Jag åkte hit och så bodde jag i ett tält ute i en skog och så gick jag in och så liksom pratade med politiker. Det är oerhört få länder man kan göra det här i. Och man ska låta som en plattityd. Det här är faktiskt en styrka för vår demokrati, för vårt folk.
Verkligen, verkligen. Och den måste vårdas. Mm. Och då ingår medierna i de som ska göra det.
Jag känner redan att ni lägger lite ansvar på mina axlar att jag nästa vecka ska sända den här podden live från något tält på något torg någonstans.
Mycket bra idé.
Vad tror du? Vill du vara med då?
Ja.
Ja, Arvid, du är välkommen också.
Jag kommer alltid när du ringer, det vet du.
En fråga till. Det pratas ju ibland om att det är ett polariserat politiskt klimat i Sverige. Det har vi ju pratat om i 15 år. Är det något som märks i Almedalen eller är de båda politiska sidorna lika goda vänner? Är det samma förbrödring vid bardiskar på annat håll mellan Tidö och oppositionen? Vad säger du, Arvid?
Jag tycker det. Jag blir inbjuden till vänstergrejer hela tiden. Så, att, ja. Så var det inte för 3-4 år sedan, kan jag säga.
Nej, okej. Okay.
Jag inledde den här veckan i måndags på Almedalsscenen. Första gången jag fick stå på själva scenen och prata. Mm. De hade någon debatt upp. Och hela utgångspunkten var att vi lever i en extremt polariserad tid. Och vad ska vi göra åt det? Och så tyckte jag inte att det var så då. Och
då blev det väldigt polariserat.
Det höll jag mig inte alls med om. Det fick man inte ifrågasätta. Nej, det går inte att gå runt här och uppleva att det är någon slags oerhörd polarisering mellan blocken. Nej. Folk umgås, kramas, gör allt möjligt.
Alltså, det är verkligen inte hetsk stämning på stan. Utan
nej. Och det är helt... Jag minns ju när Sverigedemokraterna behandlades som liksom verkligen något
som paria.
Som paria, va? De var på sig själva, de hade sin restaurang där de alltid hängde varje kväll och så.
helt uppblandat nu. Mm. Inga problem att hänga med Sverigedemokrater även om du är sosse. Liksom.
Jag minns cirkeln som bildades kring Jimmy Åkesson och några kompisar när han gick in på Donners, hette det då, någonsin en kväll. Det var verkligen så. Det var jättetrångt, men det blev ännu mycket trängre för att de fick halva altanen för sig själva. Nej, men det är sant faktiskt. Det var verkligen, och det var ingen som sa det. Det var liksom inga vänsteraktivister. Det var helt vanliga människor. Alla bara drog sig undan liksom. Det var länge sedan det.
Där har vi en svaghet i vår kultur förut, får jag säga, den här ängsligheten. Ja.
Mm. Och menar, det är bara 15 år sedan som tal stördes ut med vuvuzelor och annat. Och man verkligen förstörde för demokratiska partier att höras. Det sker inte heller här nu.
Mm. Hörrni, sista frågan. Det är match i natt. Sverige möter Japan. Arvid, du avslöjade lite tidigare innan vi spelade in att det var först när du fick mina frågor som du insåg att det skulle vara match ikväll. Men kommer du se den ändå?
Ja, nu måste jag väl göra det. Om jag har tagit upp den här.
Har du något tips då?
Alltså, vi fick väl stryk av Japan i OS i fotboll 1936.
Ja, det pratade vi om innan, så det är därför du vet.
Vi får väl det igen nu då.
Japaner, Andreas. Kan det gå lika illa som i OS 1936?
Det kan du förmodligen.
Det råder ju 30-tal i politiken. Alltså.
Ja, varför inte? Även det? Vad är Sven Jerring när man behöver dem som bäst?
Har du något tips till Almedalsbesökarna? Vad ser man matchen bäst?
De som har haft turen att anmäla sig till Timbros mingel kommer kunna stanna kvar och se den hos oss i natt.
Det är ju fantastiskt. Tipsa då till människor som inte haft den turen att Expressen lär ha hyrt in sig nere på Kallis och visar där matchen på Storbis TV för allmänheten. Så dit kan man också gå. Toppen, vad kul att ni kom hit. Vi hann med rätt mycket. Stort tack Andreas Johansson Heinö från Timbro förlag för att du var med idag.
Tack så mycket.
Och stort tack Arvid Hallén från Oikos för att du medverkade.
Tack för att jag fick komma.
Stort tack också till er som har lyssnat på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Som vanligt är ni varmt välkomna att höra över till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis diskuterat, men också om ni har förslag på ämnen vi ska ta upp i framtiden. Maila då till ledarsidan@svd.se. Dagens producent, han heter som vanligt Jesper Sandström. Ansvarig utgivare är som vanligt Lisa Irenius. Själv heter jag som vanligt Andreas Eriksson och hoppas precis som vanligt att vi hörs snart igen.